zu. Hamba tate kululue zu. Hamba tate kululue zu. Velkommen til programserien Johanne på Madagaskar her på Radio Sunnmøre. I denne serien så følger vi Johanne Leinebø fra Nelandsøya i hennes sitt arbeid med å omsette Bibelen til de mange ulike stammespråk på Madagaskar. Da har vi med oss Johanne Leinebø igjen og har lyst til å si vel overstått pinse til deg, Johanne. Du jo fremdeles på Sunnmøre, men har vel som mål å komme ut igjen til Madagaskar til høsten igjen. Hvordan situasjonen på Madagaskar akkurat nå?
Det har vært stillstand lenge i spredning av korona. Stort sett er det korona det handler om, enten det her eller der. Men nå ser det ut som at det har spredt seg over hele øya. Og i går fikk jeg vite at fra hamnebyen Tamatav, eller Tuamasen, altså den heter på gassisk, der spredningen og der som har vært smittet har vært verst, der har det vært kun tillatt med varetransport. Men så har jeg oppdaget nå at disse som driver med varetransport har tette vegger og innsyn. Når politiet åpner dørene for eksempel bak, så ser de ingenting annet enn kassestabler og tynner. Mens de har laget til rom, 99, der er fraktet folk. Og de folk som har brakt med til smitte. Blant annet et gravfylje. Og det er noe sånn som ikke er lov. Det er ikke lov å frakte like nå fra ene provinsen til den andre. Men det her er likevel klart å gjort. Og så var det et smitteutbrudd helt på sør. Og det her er klart nå da sporet tilbake til at det var folk som hadde kommet seg for Tamatava til Fosterfe og tatt med seg smitte. Og det samme gjelder Tulliar. I en bitte liten landsby utenfor Tulliar nå, så 130 mennesker satt i karantene. 5-6 stykk er påvist. Smitte. Av en som kom ifra Høglandet uten å være i den foreskrevne karantena og under oppsyn i 14 dager. Så er det lite utstyr til test, så folk lever i frykt nå. Fordi at hvis de blir smittet, hvordan de får det påvist, hvor skal de vite at det ikke er malaria eller forkjølelse eller vanlig influensa. Så det ser ut som at det topper seg litt grann. Og ikke minst på Sør-Madagaskar, der det har lite tilgang på vatten, så er ikke det, det med hygiene er et veldig stort problem.
Du har jo tidligere fortelt oss at gasserne på en måte er vant til å forholde seg til sykdommer som for eksempel pest, som vi er veldig ukjent med. Vil de ha noe nytte av disse erfaringene sine i kampen mot korona, tror du?
Det vil jeg tro, men der også er det forskjellige fra forskjellige stammer. Der er stammer som for eksempel det å ikke gravlegge en av sine døde. Det er det verste som kan hende. Så da gjør de det, og så får de heller det selv da, hvis det er det Gud vil. Så der har du litt av den totalitære tenkemåten igjen at Gud har makt. Han bestemmer om jeg lever eller jeg dør. Hva jeg gjør spiller lite rolle. Og det finner vi i enkelte områder enda. Andre igjen ser nok, der ser vi at folk teker hensyn, men der også er det store forskjell på de som har gått på skole og de som ikke har gått på skole. Jeg synes ikke kan lese og skrive det nytt. Det er ikke samme hvor mange plakater du sender rundt og henger opp.
Du har jo tidligere vært inne på at fedredyrkelsen er for mange på Madagaskar er gjennomført at religion de tilhører. Kan du fortelle oss litt hva det i praksis betyr? Tenker de da at forfedrene er til stede i livet deres, eller hvordan virker det?
Ja. Forfedrene, de har gått over en åndevær, men de er fortsatt til stede, og så er de, enkelt sagt, mellom menn i mellom Gud og menneske. Så når du har kommet over i forfedresfæren, da har du kommet dit det egentliga livet begynte. Och det ser vi genspejla i en del av dessa gruppen eller stammen på Madagaskar att husen de bor i medan de lever, det är så enkelt som det kan vara. Men gravarna, det är nog ett kämpemonument, utsmyckat, enkelt att ha fulla salonger. Och det är kanske inte den enaste stol hemma i huset sitt medan de levde. Så det är, det är på en måte målet med livet. Och har du ställt dig gott så kommer du i den kategorin och har du inte gjort det. Är inte du på god fot med förfäderna så går det dig illa. Så det att inte komma tillbaka till fädregravar för exempel, det är den största tragedien som kan finnas.
Betyder det alltså att vi stämda för exempel är ute och reiser på fön eller hur det måtte vara och skulle miste livet där så får det konsekvenser i deras tro för livet bak graven om vi kan säga det så?
Ja, det är att inte finna igen benrester eller att finna, där är några huvudben som har läggats i graven. Det är ganska tragiskt, antingen det är något på sjön eller, men det här gäller inte absolut alla grupperingar då. Det gör det inte, men det är en del av det så är det är ganska framträdande.
Är detta utbrett över hela landet eller är det mer ett landsbybyggd fenomen?
Nej, det är både by och land. För det är ganska blandade grupperingar i byarna också till kvart. Men kvar stammar har sina traditioner och sina praxiser. Några stammar de teker ut lika eller beina och fästa och styr kvart 20 år. För att hedra förfäderna. Andra igen, när det är gravlagt, så är det gravlagt. Och så är det färdigt med det. Så det är stora förskillnader.
Denna typ av religion, det är ju väldigt främmande för en modern norrman, om vi ska säga det så. Men får det konsekvenser för utvecklingen i landet? Visst du tillber det så vad? Vad tänker de då om nya ting som kommer, både tekniska ting och andra ting?
En del har de tagit emot med öppna armar, sånt som mobiltelefonen för exempel. Nu folk har mobiltelefonen där däckning är lite, för det har varit det nya statussymbolet. Men du har blandning. Alltså enkelt klarar att leva väldigt gott både med ny teknologi och så ligger den fädretrua så starkt förankrad att den dagen det bryter med något av det så har varit viktigast eller så är tabu inte minst så går det inte i kompromis med det. Och jag var nettopp, eller i fjol så var jag stad besökte en som har gått på landbruksskola här i Norge. En dyktig, utrolig dyktig kar. Han kom tillbaka till hemplatsen sin och fädrejorda, den fick han lov att dyrka upp. Och det var omtrent som en Edens hage. Det var ett väldigt rödrikt område. Så var han ansett av kyrkor till att driva utvecklingsarbete i regionen. Och han sa det att det är det tristaste han har varit med på. För det är så många av dessa tabuer som förhindrar folk i att både bruka moderna redskap, dyrka på en annan måte än det förfäderna gjort. Dyrka andra växter som kanske är tillpassade jordsmånne. Så han var ganska nedför när vi mötte honom i fjol av motstånd och av lite med att bygga kanaler. Nej, det kunde terga upp förfäderna slik att det kom flöm och ödelagde allt. Och där är massor sådana ting. Så inte he. Han sa det slik att det är inte bara övertro, sa han, det är religion. Och det sitter så djupt förankrat att där må något starkare till för att bryta det. Och han, presidenten som var för några år sedan, han sa det att det enaste evangeliet som kan lösa folk ifrån de bandar som binder det. Han blandade kyrka och politik lite för mycket och vart skvisa ut. Det var en av grunden till att han använde makten i följande del av gassarna. För att han såg att, eller han sa att där kristendomen har vunnit terräng, där är det lätt att få till utveckling. Og vi så det flere ganger i disse områdene, spesielt i Bara, så temmelig bottene av tabu og av fedretrua, at de som vårt frigjorde, det skjedde noe ikke bare med dem, men også i landsbyene, fordi at folk så at oi, disse er kraft, eller har en kraft som sterkere enn forfedrenes kraft. Det var for eksempel helt tabu å dyrke på en torsdag. Du kunne ikke pløye, du kunne ikke så. For gjorde du det, så kom det forbannelse ikke bare over deg, men landsbyen. Og evangelisten, han spør om han kunne få lov å låne plogen og oksene til en av de ledende byene på torsdagene. Og siden han tilhører andre stamme, så lot han å få lov til det. Og så så landsbylederen at det var ingen av åkrene som var så mye som evangelisten sine. Så året etterpå, eller sesongen etterpå, så lurte han på om evangelisten kunne være med å pløye hans sine åkra på torsdag. Så evangelisten han sa ja. Og slik så spredde det seg litt etter litt inn til et år da de andre tok hevn og ødelagde. Fordi at disse her hadde da brutt tabu og var skyld i det vonde som skjedde i landsbyen.
Du hørte Arild Ove Hallås i samtale med bibeloversetter Johanne Leinebø her på Radio Sunnmøre.